Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Hallå, du lyssnar på kortversionen av Värvet.
Och vernissage är ju alltid på något sätt som att man är borta i huvudet. Man vaknar nästa morgon och tänker bara, vad händer egentligen? Alla andra har roligt att ha samtal och prata. Och själv går man bara omkring och flinar och liksom säger plattityder. Liksom. Det är jättehemskt. Det är faktiskt sorgligt.
Nu blir man kanske inte profet i sitt eget hemland, men gärna precis bredvid. När Karin Mamma Andersson för ett par år sedan fick en egen utställning på Louisiana, museet som rankas som ett av världens främsta, var det historiskt. Det har nämligen aldrig hänt en levande svensk förut. Och frågar man människor som kan konst, är hon det största internationella namnet vi har. Och om det funnits några baksidor med framgången, hur den relativt färska skilsmässan från konstnären Jokum Nordström präglat hennes konst och varför hon inte längre kan ställa ut i Kalmar. Det handlar Värvet avsnitt 609. Här är Karin Mamma Andersson. Men du, vad pågår i ditt huvud idag?
Herregud, just nu är det någon typ av återhämtning och på alla plan skulle jag vilja säga. För jag har haft en jättestor utställning i Paris i oktober som jag har jobbat väldigt intensivt med. Så att jag håller på att försöka plocka ihop mig själv. Man blir ganska liksom down and out efter en sån stor utställning.
Hur kan du ta mig igenom hela den processen så här? Alltså, när har vem av sig till vem?
Alltså. Jo, men det är så här, är ungefär som en författare har ett förlag, va, så har en konstnär gallerier.
Och du har flera gallerister?
Ja, jag har tre stycken. Jag har ett, man kan säga som ett modergalleri här i Stockholm. Mm. Han har jobbat med sedan 95 då han var i Örebro.
Magnus?
Karlsson, ja, precis. Och sen började jag jobba med ett Londongalleri runt millenniet som heter Steven Friedman. Och sen 2003 när jag var med på Venedigbiennalen så blev jag tillfrågad om jag ville komma till ett galleri som heter David Svörner. Som då bara fanns i New York, men nu finns de i London, Paris, Hongkong och så ska de öppna nu i Los Angeles också. Så det är ett jättestort galleri.
Wow. Och så de här tre människorna, eller liksom institutionerna, företräder dig?
Mm, det kan man säga.
Och då, vem av dem får frågan om du vill ställa ut i Paris?
Alltså, jag har ju varit en så här duktig person, så att jag har ju liksom tagit dem i rätt ordning hela tiden. Efter varandra. Så. Men nu har det inte riktigt blivit så på senare år.
Vänta, vad betyder det här?
Ja, men att jag till exempel har tagit Magnus och så London, sen New York, Magnus, London, New York, Magnus, London, New York. Så här. Typ.
Jaha, att då, du måste ge dem din uppmärksamhet.
Jag har gjort en utställning var 18:e månad kan man säga.
Okej, okay.
Vartannat år eller något sånt här. Har haft en separat utställning. Vilket är ganska tungt. Det är ju, ja, det ställer ju höga krav på en. Men nu har jag faktiskt stött ut på mitt amerikanska galleri 2 gånger på raken. Och det handlade också om att de erbjöd mig att ställa ut i Paris, vilket jag aldrig har gjort. Och jag tyckte det kändes jättekul. Dels för att det var ett så fantastiskt fint rum. För det är också rätt så viktigt. Och att man får en nytändning av att komma till en ny plats också. Det händer ju något annat liksom.
Och när får du då den här frågan? Alltså det var skitlänge sedan.
Jag måste tänka efter. Jag ställde ut där 2020, precis när pandemin bröt ut faktiskt. En vecka innan det blev nästan förbjudet att flyga mellan USA och Sverige. Jag tror att det var 4 mars den öppnade 2020. Och jag åkte hem den 7 mars. Och kom dit en vecka innan utställningen öppnade. Och precis den vevan blev jag erbjuden att ställa ut på Louisiana. Och sen gjorde jag den utställningen 2021.
Det låter ju som det är ganska korta puckar ändå. Då hade du bara ett år på dig.
Ja, fast då var det ju väldigt mycket inlån. Då visar man ju grejer jag har gjort under de senaste 15 åren kan man säga. Mm.
Men någon jävel ska råda ihop det, men det gör någon
absolut.
Annan då?
Ja, det var jag väldigt involverad i. Okay. Också för att det var corona så var jag tvungen att göra ganska mycket eget arbete där. Mm. Men jag gjorde ju såklart nya målningar också. Det vill man. Man vill ha lite färska grejer. Så. Men då hade vi redan planerat, jag och en dansk kille, att göra en utställning om Hill. Som öppnade förra hösten i oktober 22 i Aalborg. Och den gick sen till Malmö i somras och sen nu är den i Holland. Men under den tiden då, jag kan tänka mig att det måste ha varit sen 21 eller tidigt 22 fick jag frågan från Svörner om jag ville ställa ut i Paris.
Vänta, sent 21 eller tidigt 22?
Ja.
Okej. Okay.
Så att jag,
ett och ett halvt år då, typ? Eller?
Fast jag kunde ju inte börja jobba med den förrän jag var klar med Hill-utställningen. Man liksom, en sak taget, som Alfons Åberg säger. Mm. Ja. Så det, jag har ju jobbat väldigt intensivt de sista 5 åren, kan man säga. Mm. Så egentligen är jag nog ganska trött.
Är du jättedålig på att vara ledig? Eller går det bara inte? Du hinner liksom inte?
Alltså nu, jag har ju inte mått så himla bra sista åren efter en separation. Så att därför så har ju arbetet varit helt klart en räddning för mig. Mm. Det är ju det som har hållit mig vid liv. Alltså varje gång jag har låst upp ateljédörren så har jag känt någon typ av frid, eller vad man ska säga. Att jag slipper hålla på och gå och mala de tankarna som har varit hela tiden, eller all annan tid. Mm.
Mm. Och då vill man inte vara ledig?
Nej, ja, alltså jag har ju kanske varit mer social de sista 2 åren än vad jag har varit de sista 20 åren på ett sätt. Mm. Därför att man vill inte liksom sitta hemma och äta själv och vakna själv. Man vaknar själv och man somnar själv. Då vill man ändå umgås och träffa kompisar och sådär. Så att det har inte bara varit dåligt, det har varit ganska bra också. Jag har ju, alltså det har ju öppnat väldigt mycket nya dörrar för mig. Mm. Att man blir själv helt plötsligt efter ett helt liv i en tät relation. Mm.
Du och Cilla Naumann har gjort en bok.
Mm, Samtalen, ja.
Precis. Som väl kommer ut snart. Mm.
Den har kommit ut. Den kom ut för över en månad sedan.
Aha, okej.
Jag har varit runt och snackat jättemycket om den.
Ja, jag fattar. Ja. Kolla vad bra jag är på research. Vet du, jag blir fan sen. Så ser du liksom saker som jag absolut inte ser. Alltså det är som att du har tränat på att titta på konst.
Och så är det ju definitivt. Så är det verkligen. Jag har inte gjort något annat typ i mitt liv. Men jag kommer faktiskt ihåg när jag tågluffade första gången. Så ville jag att vi skulle gå på Rijksmuseum i Amsterdam för att jag ville se Rembrandt. För jag kände inte till många konstnärer då. Jag hade ju stadsbiblioteket i Luleå och det var ju liksom, ja, men det var Dalí och Picasso och Rembrandt och Zorn och Calage. Alltså det var verkligen plain så. Men jag ville att vi skulle gå dit. Och de tyckte det var lite tråkigt, tror jag, de här 2 systrarna jag tågluffade med, men de hängde på i alla fall. Och så blev jag så paff själv att jag tyckte det var så svårt att ta in den här gamla 16- och 1700-talskonsten och jag kunde inte dechiffrera den.
Det är mycket liksom. Mörkt, va?
Ja, det var mörkt och konstigt. Jag tyckte allt såg ungefär likadant ut. Liksom. Mm. Jag blev, tyckte det var lite jobbigt. Och sen insisterade jag att vi skulle gå på Louvren också. Mm. och upplevde samma sak där. Men jag tror att jag ändå drogs till det. Det var någonting jag ville förstå. Så här, och sen började jag på konstskola redan som när jag var 20. Då. Och ganska snart där så lärde jag ju känna, eller jag blev väldigt nära vän med en kille som heter Gunnar, och han var ju lite yngre än mig, men otroligt mycket mer insatt i konst, och det var som att han öppnade en ny värld för mig, och tillsammans med vi kompisar där och min första pojkvän så kändes det som att man gjorde ett forskningsarbete och såg det ena efter det andra, och det har ju egentligen fortsatt resten av livet. Jag har ju fortfarande letat ju allt det efter någonting som ska häkta vid och som jag tycker är kul och så. Och det har jag också sagt ibland till unga konstnärer, att det här tolkningsföreträdet som man har som konstnär över sina egna verk, det försvinner ju direkt när ett verk lämnar ateljén. Då är det ju till betraktaren att uppleva någonting med den. Och det kan ju vara, den kan ju uppleva något helt annat än vad man själv hade intentioner om vad man gjorde, va? Mm. Så att det tycker jag, det är ju jättefint. Men jag tror att man egentligen bara ska slappna av. Man ska bara kolla.
Fast jag tänker mig också att det är liksom, ja, men dels som då, när du tittar på någonting liksom, så är det som att du, alltså du har ju referenser som går så djupt tillbaka på något sätt. Jo. Så att det är liksom som att du det finns ett pussel.
Absolut.
Där vi som går på konstmuseum en gång om året kommer med en liksom pusselbit, ja. Och du har redan 28.
Jo, men om du pratar med en musiker till exempel och den hör någonting, då börjar ju den ganska fort associera vad det här är connectat med.
Fast för musiker, nu vet jag inte ifall det är så för din son, men att för musiker är det ju ofta så att musik är förstörd.
Mm.
För att de har börjat jobba med det.
Mm,
men
ja,
så är det inte för dig, nej, med konsten.
Nej, det är det verkligen inte. Jag hade en kompis som var klippare. Alltså hon klippte film.
Mm.
Och hon sa att i och med att hon fick det som yrke att klippa, så har hon aldrig, kunde hon aldrig mer ta in film på bio. Och så där, för hon satt bara och tänkte på hur de hade klippt.
Yeah. Mm.
Men nej, så är det verkligen inte för mig. Men däremot så kan jag ju avfärda grejer på en hundradel sekund. Att jag liksom, det där är inte jag intresserad av. Då bara skiter jag i det.
Vad är det för fel på den här indianen då?
Nej, det är inget fel på den. Jag har suttit faktiskt och tittat på den. Så jag tänkte ibland så här, undrar om det är ett öra. Om det var ett öra så borde den ju ändå ha fäst vid huvudet. Det har jag suttit och tänkt på. Men nu ser jag att det är en fjäder. Nej, det är inget fel på den. Den är bra.
Tack så mycket.
Ja.
Den hamnade där idag bara för det var så...
tomt.
Jag vill ha...
Ja, men det är härligt att omges av bilder. Faktiskt.
Eller hur?
Ja, det är det. Nej, men absolut att jag tittar på väldigt många olika plan på en gång. Jag tittar på vad det föreställer, hur det är utfört, vad det är för komposition, i vilken genre, vilken tid, när det är gjort till exempel. Om det är ett äldre måleri så kanske jag tänker om det är gjort på 1900-talet, vilket decennium.
Mm.
Om det är 40-tal eller 20-tal eller början av 1900-talet eller om det är 80-tal. För att alla konstnärer är ju beroende av den tid man lever i. Samtidigt som tiden egentligen upphör ganska ofta. Att jag kan känna att ett konstnärskap sitter ihop mycket mer med, liksom en rörelse som fanns för flera hundra år sedan.
Mm.
Så kan det ju också vara.
Men för, jag tänker mig också kanske att det, om vi håller fast här vid, nu sa jag indianen, säg att det är en nativ amerikan då.
Mm.
Det låter mycket bättre.
Ja.
Eller mer politiskt korrekt i alla fall. Nej, men om det här nu är en nativ amerikan så tänker jag mig kanske att anledningen till att jag köpte den av Jesper Waldersten var nog för att han hade hängt den så vackert hemma hos sig själv.
Ja.
Och då kände jag så här, fan, ungefär så här vill jag ha det i mitt liv.
Ja, men så kan det väl vara. Det är väl jättehärligt.
Ja, fast det hade ju varit härligt också. Fast det, men det kanske, ja.
Ja, men man uppfinner ju inte hjulet hela tiden själv. Utan man får ju liksom idéer av andra.
Mm,
det är ju det som är att vara människa på något sätt.
Jo.
Men det där är ju ett grafiskt blad.
Mm.
Och därför finns det ju i några exemplar. Och därför kan du ju ha ett likadant blad som Jesper själv hade hemma.
Mm. Det, om det inte hade varit för det att Grafiska museet i Mariefred brann ner, va?
Exakt.
Så att jag tror att det här kanske bara...
Ja, det var en hel del som brann upp för mig också.
Ja, det var så.
Mm.
Ja, wow.
Jag hade ju varit och jobbat där strax innan, så att det var en hel del som brann upp faktiskt.
Ja, fan.
Ja.
Wow.
Det var ju jättehemskt, för att Stockholm har ingen riktigt bra grafisk verkstad idag, och vilket är helt anmärkningsvärt faktiskt.
Mm. Men den är inte tillbaka i Mariefred, va?
Jo, men det funkar inte som du gjorde. Det var ju så otroligt bra där. Liksom en jättestor fungerande verkstad med många tryckpressar och ett jättestort bibliotek och utställningshallar och kafeteria. Det var ju liksom en institution kan man säga, som väldigt många gamla grafiker hade varit med och startat upp. Med hjälp av statliga medel också.
Mm.
Så att det där var ju en förlust. Och det var ju bara några år senare så brann ju den grafiska verkstaden upp på Konsthögskolan ute på Skeppsholmen.
Mm.
Som också var väldigt välutrustad och bra. Så att nu för tiden när jag trycker själv så åker jag ju alltid till Danmark.
Okay.
Det är två olika tryckerier jag jobbar med.
Mm.
En med djuptryck och en med litografi.
Det finns någon på Långholmen, men det är någon annan teknik.
Jo,
då,
men absolut att det har poppat upp några ställen.
Mm.
Och de är säkert jättebra. Jag tror inte att det är något fel på dem överhuvudtaget. Men de har ju inte den där bredden som de två verkställarna hade. För det krävs så jävla mycket pengar för att bygga upp det också.
Mm. Din egen tryckpress, vem fick den i skilsmässan?
Ja, nej, men den är min faktiskt. Den står kvar på Gotland.
Okay.
Ja.
Mm. Jag fattar.
Mm.
Men... Ja, jo, och jag ska bara slutföra det här resonemanget kring att se på konst. För jag tänker mig att så här, Det handlar kanske också om att ge det tid, tänker jag. Och det måste vara lite jobbigt, tänker jag. Nu kanske man ganska sällan ser folk se ens konst. Men du är ju ändå där på något vernissage, kanske.
Mm.
Hur är det då? Jag tror att jag skulle tycka att det var jättejobbigt att se folk se min konst.
Alltså, jag kan säga det jag har tyckt varit plågsamt. Det var väl första utställningen jag gjorde på Elevgalleriet på Mejan där. Då skulle man sitta och vakta sin egen utställning.
Okay.
Det var faktiskt tortyr. Det tycker jag skulle vara skitjobbigt. Det är därför det är så skönt att någon annan bara tar hand om det. Mm. Och vernissage är ju alltid på något sätt som att man är borta i huvudet. Man har pratat med alla och ingen. Man vaknar nästa morgon och tänker bara, vad hände egentligen? Man har ingen aning. Ingenting blev sagt. Alla andra har roligt att ha samtal och prata. Och själv går man bara omkring och flinar och liksom säger plattityder. Liksom. Det är jättehemskt. Det är faktiskt sorgligt. För att det vore ju så kul att prata med alla och vara med alla. Men jag är sällan med då. Det är liksom,
närvarande.
Jag checkar ut på något så konstigt sätt. Mm. Nej, men jag tycker att jag har inga problem idag med att folk tycker eller frågar om mina saker och så. Däremot kan jag tycka att det kan vara jobbigt att gå på andras vernissage ibland. För att jag är rädd att folk ska förvänta sig att man ska säga saker. För det är svårt att säga någonting också. Man behöver ju få tänka efter och smälta in i det och så. Men jag tycker oftast så vill man ju vara positiv och uppmuntrande. Det tycker jag är jätteviktigt. Framförallt kollegialt är det jätteviktigt att vara liksom positiv.
Mm. Men, och där,
ännu viktigare mot unga konstnärer är väldigt, väldigt viktigt.
Men där känns det väl som att nu, jag kan inte komma ihåg att jag har varit på vernissage där konstnären har varit med på jättelänge. Eller där jag har förväntat säga någonting. Men när man går på liksom teaterpremiär,
ja.
Eller film, då får man ju alltid säga något sånt liksom.
Jo, men alltså folk kommer ju fram och, om jag till exempel öppnar en utställning, så kommer ju folk fram och liksom pratar och ofta positivt. De som är negativa säger ju inget, de smiter undan kanske. Jag vet inte, men jag var faktiskt på en filmpremiär igår. Jag var och såg den här Dag Hammarskjöld.
Okej. Okay. Mm. Och var du tvungen att säga någonting uppmuntrande?
Nej, för att jag träffade faktiskt ingen från det teamet där. Utan jag satt och pratade med andra. Jag var där med Lena Endre som är en kompis till mig. Vi är med i samma bokklubb.
Ja, ja.
Så det var hon som ringde mig bara på eftermiddagen och frågade om jag ville gå med henne. Och det var ju kul.
Ja, du tackar jag till allt.
Jag tackar jag till typ allt. Mm. Om jag kan. Mm. Jag tycker det är roligt.
Mm. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Men du, nu har du tagit upp det själv ett par gånger. Jag vet inte om du tycker att det är för privat, men jag tänker så här, det är ju ändå liksom lite intressant att du och Jockum var liksom, alltså ni på olika sätt var så himla framgångsrika liksom i det ni gjorde.
Parallellt,
ja. Ja, precis. Och kändes också som så här, ja, men jag hittade någon podcast när ni pratar om konst eller vad fan det var. Är det lite grann som att du har så här tappat en del av dig själv?
Gud ja, alltså i början kändes det som att jag var amputerad. Verkligen. Nej, men vi har ju verkligen följt varandra totalt i liksom motgång och framgång och med barn och allt socialt. Och, ja, men vi har verkligen gjort allt tillsammans. Sett alla utställningar ihop och pratat från morgon till kväll. Liksom. Mm. Man pratar tills man har somnat och man har vaknat med att börja prata typ, och lyssnat på jättemycket musik och sådär. Så det är klart, det blev ju ett väldigt väldigt avbräck.
Och han liksom, finns han inte kvar så att du fortfarande kan göra?
Nej, det gör han inte. Det gör han faktiskt inte. Han ville inte.
Nej, jag fattar.
Men det är ju svårt alltså att prata om en separation offentligt. Därför att en separation är ju mellan två personer, så det blir ju så fel. Det blir väldigt fel att göra det. Men det är klart att jag inte har några problem med att säga att det var tungt och att jag kände mig amputerad, absolut. Han var ju den viktigaste människan i mitt liv, helt klart.
Ja, jag fattar det. Jag är ju så jävla nygift, va?
Men, ja, härligt.
Men, ja, men det är också så intressant. För nu bor vi ihop för första gången då på 8 år. Och det är ju liksom ett nytt kapitel att ha någon in till sig hela tiden.
Släppa in någon, ja. Mm. Ja. Mm. Jo. Ja, för det där tänker jag också på. Jag längtar väldigt mycket efter att komma någon nära igen. Självklart. Mm. Men jag är ju också... Jag har ju en ganska... Alltså, tydlig gard.
Mm.
Man är ju bränd på något sätt.
Mm.
Och man fattar inte det själv. Man tror att man inte... Att inte den där garden syns. Men det gör den ju faktiskt.
Mm. Ska vi byta ämne lite?
Det kan vi göra.
Mm.
Det är nog vettigt.
Men du, nu sa du, det hade varit så snyggt, för du sa någonting om att det inte, ja, bla, skitsamma.
Ja.
Men det här med att bli liksom stor eller känd eller sådär, alltså som konstnär då, tänker jag mig. Du är ju verkligen det. Ställer det till det på något sätt?
Det gör det ju helt klart. Men jag försöker ju att sudda bort det.
På vilka sätt ställer det till det?
Nej, men det är, jag har jättesvårt att hantera det där. Fast jag kan också känna att det, jag tänker som igår till exempel, när man ser alla skådisar och man känner igen jättemånga där som man har sett på teater och film och så. Alltså som konstnär går man ju rätt fri där med huvudet. Det är många som vet hur Ernst Billgren ser ut, för att han har varit ganska medial så. Men det är inte så många som känner till så många andra konstnärer samtiden i Sverige. Och jag kan ju tycka det är jätteskönt. Och jag har ju dessutom ett bra namn. För att om jag inte vill bli igenkänd så säger jag, nämner jag ju aldrig mamma.
Nej.
Så säger jag bara Karin Andersson. Och då är jag ju inkognito.
Mm.
Det är ju väldigt skönt. Jag har aldrig velat vara skrytsam. Jag vill inte liksom sätta mig på någon hög häst. Jag tycker det är en svår position att vara framgångsrik. Då förväntas man också försvara någonting. Och jag vill inte försvara någonting.
Okej. Okay. Men vad betyder det? Att du kan inte liksom, nu när du har ställt ut i Paris, då kan du inte ställa ut på Kulturhuset i Jo?
Nej, men så är det ju, absolut. Men jag tycker ju fortfarande att det är väldigt fint. Det var ju en man som ringde för ett tag sedan. Jag tror att han ringde från Kalmar. De hade någon konstförening och frågade om jag skulle kunna göra en utställning där. Och jag tyckte det var... Jag blev väldigt glad att han gjorde det. Även om jag måste säga nej, så är det ändå fint att folk frågar. Och jag tycker inte alltid att det är viktigt att ta det mest prestigefulla, att göra det valet.
Okay.
Mm. Ibland kan det vara väl så bra att ta någonting som är underground eller liksom kommer från ett helt annat håll.
Mm. Men du tycker inte det, men dina... De här tre galleristerna?
Ja, nej, men de skulle ju löpa amok om jag började tacka ja till en massa konstiga saker.
Okay.
Alltså det skulle inte gå. Nej, det går inte.
För det är en uppåtgående spiral så liksom. Och du...
Ja, alltså det har väl varit på ungefär samma nivå rätt länge. Jag tycker nog att Parisutställningen kickade upp mig några pinnhål utan att jag hade... liksom det som ambition, men det fick ett väldigt gensvar.
Mm. Men alltså ja, soloutställning i Louisiana är ju ganska fett.
Det är
också.
Fett, ja.
Mm.
Jo.
Mm.
Och nej, men nu har det blivit andra museer som är intresserade. Så det är ju jättekul.
Mm.
Det är ju jätteroligt. Alltså det är ju världens möjlighet. Men det ställer ju också krav på en, såklart.
Men är du rik?
Ja, det får man nog lov att säga som konstnär, absolut. Ja.
Du behöver liksom inte tänka på pengar på det sättet?
Nej.
Har det varit okomplicerat?
Nej, men jag tror att när jag bestämde mig för att bli konstnär så tänkte jag att det är villkoret att man får leva väldigt enkelt. Och det, så var det ju. Mina och Jockums första 20 år var ju verkligen ur hand i mun. Vi bodde liksom i förort och... Ja, man handlar på second hand och man åt billig mat och sådär. Men vi hade ju ändå ett väldigt bra liv. Mm. Otroligt liksom rikt socialt. Och fick någon av oss ett stipendium så köpte vi ofta en resa till Grekland eller någonstans. Sådär. Vi har ju unnat oss när vi har kunnat. Men det är klart den där att man går och har en oro över ekonomin som man ibland hade då. Det har jag inte känt på många år. Och det är väldigt skönt att slippa.
Mm.
Men jag menar... Mycket pengar kan ju ge en andra problem.
Så som?
Nej, men att... att man blir... Ja, men jag har ju mina bästa vänner har ju inga pengar alls. Så det kan ju bli så här ojämnt. Mm. Jag kan tycka det känns lite jobbigt. Så, men jag är ju väldigt generös och jag vill gärna... Jag bjuder ju alltid och jag säger alltid att det är inga problem, jag tar det här. Tack och ta emot. Känn inte att det är något sorts överläge. Det är inte det handlar om. Men det känns ändå ibland som att jag orkar inte försvara det. Och jag orkar inte heller låtsas som att det inte finns heller. För det finns ju där. Det är ju där.
Mm.
Men jag kommer ju från en väldigt enkel bakgrund. Alltså när jag växte upp. Och det är klart, det finns ju, det sitter ju kvar igen.
Mm.
Min identifikation är ju inte som att vara en människa som har gott om pengar.
Så du har liksom inte köpt en ny, du har inte köpt en sportbil nu när du har skilt dig? Så.
Nej, det ska jag nog inte göra. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Och jag går inte heller och köper en handväska för 40 000.
Okay.
Det är liksom, det intresserar mig inte. Men jag unnar mig det jag behöver. Liksom. Det har tagit väldigt lång tid att komma till det stadiet. Att ja, men det är helt okej. Det här kan jag köpa. Eller. Mm. Det här kan jag göra.
Lägger du pengar på konst själv?
Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Jag köper en del på auktioner. Och så här på, inte ofta, men ibland. Om jag hittar någonting jag verkligen tycker är fint. Och så, då brukar jag vara med och bjuda. Då har jag alltid en annan som bjuder åt mig.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och,
varför det? För att det är genant att det...
Nej, därför att om folk säger att jag bjuder på det så börjar andra bjuda på det.
Okej.
Men sen köper jag ju också konst från gallerier och så här. Mm. Om jag tycker att något är bra.
Mm.
Gärna yngre. Så.
Mm. Har du några Dick Bengtsson?
Nej, det har jag inte. Han hade en enormt liten produktion. Och de är alla verkar ha sina platser.
Mm.
Det är väldigt sällan något kommer ut.
Okay.
Och sen tror jag inte heller att jag skulle köpa vad som helst bara för att det är en Dick Bengtsson. Nej. Alltså det jag köper vill jag gilla. Jag vill tycka om det.
Mm.
Men, jag köper inte för att investera eller så.
Nej, men det är väl så man ska, som jag har förstått, om man inte är en sån som köper liksom en Matisse som aldrig lämnar det där
nej.
Stället i Schweiz så att säga. Så är det väl, man ska väl köpa med hjärtat, tänker jag.
Mm. Nej, men jag har ju inga liksom, jag har ju inga sådana verk hemma. Jag har ju mest svenskar.
Mm.
Jag har ett litet grafiskt blad av Paul Gauguin. Det är det liksom internationellt dyraste verket jag har.
Mm. Du, har du någon deadline nu?
Ja, fast den är så pass långt fram. Jag ska göra en stor utställning i Den Haag i Holland. Men det är inte förrän 25.
Okej. Okay.
Mm. Tack och lov.
Mm. Så får du lite ledigt nu då snart?
Ja, det är några så här mellangrejer att jag ska göra till. Nu närmast till Los Angeles ska jag göra en målning.
Okej. Okay. En?
En, ja. Mm. Mm, till en grupputställning.
Mm.
Mm.
Vet du vad det blir?
Nej. Jag vet inte riktigt. Jag har hållit på med en jättestor målning i flera år som bara failar och failar. Den blir liksom aldrig bra. Men nu har jag gett mig lite fan på att jag ska försöka ändå få ihop den.
Okay.
Vi får se. Om den blir klar så får den ju rullas ihop och skickas för den är jättestor.
Mm-hmm.
För att plocka ner den från ramen.
Det låter farligt.
Ja, nej, men det är inte så farligt.
Okej. Okay. Det håller den för.
Det är så man måste göra ibland. Ja. Stort mål, stora som dukar.
Mm.
Men jag tror inte att jag får ihop den. Men kanske.
Mm. Men är det roligare att göra stort?
Ja, det är väldigt roligt att jobba stort. Mm. Och det har tagit mig väldigt lång tid. För att det krävs en viss typ av mod att göra stora målningar. För att alltså, man måste ju aktivera ytorna. Även de här stora planen som blir bara, de kan ju bara bli tomma och döda om man inte aktiverar dem på rätt sätt.
Mm.
Men det är någon sorts utmaning där som jag tycker är jättehärlig. Men jag kan tycka det är kul att jobba med små grejer också. Det är egentligen helt olika saker.
Mm. Mm. Har du mycket att se fram emot, känner du?
Ja, det har jag väl kanske. Arbetsmässigt, ja. Ja, arbetsmässigt har jag det. Det tycker jag.
Mm.
Tänker jag vill vara ute och resa i februari. Jag tänker åka med min yngsta son. Vi funderar på att åka kanske till Mexiko först. Och sen till Los Angeles.
Oh.
Mm.
Är det Mr. Top Hat? Eller
är det är Mr. Top Hat, ja. Rudolf. Ja, han målar ju också numera.
Ja, vad roligt.
Mm. Mm. Jo. Nej, men jag har en nära relation med båda sönerna faktiskt.
Mm. Vad härligt.
Mm. Mm, verkligen.
Du... Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Det var jättespännande att få träffa dig.
Ja, tack för att jag fick komma hit. Mm.
Yes, Karin Mamma Andersson är otrolig. Och det är även hennes son som nämndes, Rudolf Mr. Top Hat Nordström, som även han målar. Sök och du ska finna. Värvet görs av Ninni Westin, Kristoffer Triumph och Acast. Vi hörs om max en vecka. Tack för visat intresse. Adios. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.